Hej och välkomna till säsong 2, eller kanske höstterminen av Modermodemet 2024. Vi är här alla tre idag, Anders och Bartek och Patrik.
Hallå, hallå. Ja,
du får säga ditt namn själv om du vill, Bartek, förlåt.
Nej, det är så trevligt när någon annan säger ens namn.
Och Patrik, hej på dig också.
Hej, hej.
Är ni lediga? Bartek är ledig fortfarande, va?
Jag är ledig. Patrik ser inte ledig ut.
Han ser ut som att han har jobbat i 7 veckor redan.
Det känns så.
Ja, det här är min första vecka efter semestern och så vidare. Det är alltid lite... Jag tycker det är skönt att komma tillbaka efter semestern, för att det händer ingenting. Eller man får liksom... Man får liksom en stund där man får bara sitta och andas lite, tycker jag. Och känna att det är okej att inte göra någonting. Man måste liksom minnas hur ens tangentbord funkar. Man måste fixa nya expirerade access tokens till ditten och datten. Och liksom det är lite putsa på verktygslådan ett tag, tycker jag. Det kan ju vara stressigt, men jag tycker ofta det är rätt skönt att få liksom få lite fnultid sådär.
Fan, där sa du något bra. Jag ska börja jobba på måndag och jag tror jag ska logga in redan idag. För jag kommer säkert ha 5-11 säkerhetsgrupper som de förnyas typ var tredje månad eller något. Och det tar 48 timmar att få dem godkända. Så jag kommer säkert ha en där. Så jag ska nog logga in idag och ansöka. För det är fan inget roligt att sitta och vänta på.
Behörigheter. Det där är typ motsvarigheten till... Get back to work. Compiling!
Det har du rätt i. Men jag har gjort det så mycket så jag är hjärtligt trött på det. Ja, vi får se om jag gör det eller inte. Det ska faktiskt bli skönt att jobba igen. Eller så... Det är jätteskönt med semester. Det som inte är skönt är... den totala avsaknaden på påtvingad rutin som man ändå får med skola och jobb. Och jag tycker väldigt mycket, jag tror jag skulle trivas i lumpen, jag tycker om påtvingade rutiner, någon som säger åt den. Gör det här, gör det här, gör det här. Slipper man tänka. Smart.
Du skulle passa perfekt i fängelse.
Det har jag faktiskt inte försökt. Finns det något... Lite skattebrott kanske, det är lagom. Det brukar man få ganska långa fängelsestraff. Det är lätt att bevisa.
Har du ett långt fängelsestraff då?
Ja. Ska man göra något ska man göra ordentligt.
Är det sant?
Jag är absolut likadan. Jag är verkligen en rutinmänniska. Jag tycker liksom inte om, jag tycker inte om klämdagar. Jag tycker inte om den här måndagen är ledig för bla bla. Allt där. Det irriterar mig bara. Liksom, det förstör hela min vibe. Jag är ju en good vibes only person, så att om det inte är bra vibes så blir jag bara irriterad istället. Nej, men det är verkligen ordning och reda, pengar på fredag liksom. Det är så jag vill leva mitt liv. Det jag skulle vilja ha är liksom mer tid att ha schemalagda saker på. Jag skulle vilja ha liksom varje dag en timmes städning eller husfix där. Det har man ju inte tid till. Men jag skulle gärna ha det så mer liksom. Jag är ju en ganska rigid människa, eller så är jag liksom väldigt schemastyrd. Jag gillar att fylla i saker i liksom kalendern varje dag. Allt som funkar bra på mig vad gäller den här liksom motivationspsykologin, typ som att träna. Eller nu är jag på dag 4 av att inte äta sötsaker, till exempel. En väldigt välbehövd höstplan för min del. Och så länge jag får kryssa i kalendern att jag inte äter sötsaker, så är det liksom en motivator nog. Vilket inte säger så lite, för att det är väldigt mycket, det är väldigt motiverande att äta godis på lunchen, för att man måste ha någonting kul att göra på dagen. Typ. Så att rutin och ordning och reda och inga brott i schemat, inga brott i återkommande takten. Liksom, det är mitt drömliv.
Man har en massa brott planerade.
Ja, nej, det är ju, om man är kriminell så är det svårt att inte ha brott i schemat, det är sant.
Mycrimes.txt är flera meg stor nu.
Kör du plain text crime accounting? Eller, ja.
du ska inte nörda loss på såna här streakboards. Har du sett sådana som man får trycka på en knapp?
Nej, här, jag...
ASMR-lysknappar som man får trycka i slutet av varje dag. Och så klonkar de till.
Jag förstår konceptet. Jag har inte använt något sånt. Jag har ju tidigare haft någon sån här habit tracker eller någonting. Men liksom, det där för mig fråntar lite av glädjen. För glädjen är att ta fram kalendern och kryssa med en penna. Liksom. Alltså det är den här taktila, analoga myset. Och att min fru ser kryssen också är viktigt för mig. Kan jag kalla det på väggen. Liksom, att det är någon slags, finns någon slags yttre faktor. Liksom. Så att jag vet inte, jag har använt det, det funkar ju bra. Alltså det är en grön plopp varje dag, jag har alltid en grön plopp varje dag. Liksom det, så är det bara. Men jag vet inte, det här är ju ingen nyhet liksom. Men jag försöker, vad heter det, koppla ur mig mer och mer i livet liksom. Och jag har börjat söka det här icke-digitala mer och mer. Även när det liksom egentligen inte är praktiskt eller till min gang. Alltså jag är ju inte galen, men ändå någon slags längtan.
Du programmerar på papper.
Ja, det är nästa steg tror jag. Om man kanske kan bygga maskiner som liksom inte använder digitala funktioner utan som är någon slags mer, vet inte, fysiska maskiner. Det är kanske någon ny idé.
Jag hade en jätteambition inför sommaren som gick åt helvete. Men, och det är att jag har för mycket grejer. Jag vill ju 5S-a hela huset. Vet ni vad det är för något? Man typ gör så här tejpsträck och sätter en lapp. Här ska A4-papper ligga och här ska det ligga. Och det har gått åt helvete. Men i höst så har jag fått mitt uppdrag neddraget till 60%, vilket innebär att jag har 2 dagar i veckan där jag kan göra vad fan jag vill. Och jag är jättesugen på att göra det, men jag är jättesugen på att göra 100 andra saker också, så vi får se hur det går. Men jag har kommit till ett stadie där prylar overloadar min hjärna. Jag måste ha allting på rätt plats, och det har jag märkt speciellt när man håller på med projekt hemma, att typ 90% av tiden går åt att hitta tumstocken och skruvdragaren och hammaren innan man kan börja bygga, och sen så har man tappat all motivation när man väl hittat allting som man behöver. Så ja, ordning och reda är målet med hösten, vilket var målet med sommaren, och se hur det gick. Men man måste ju ha ambition.
Sikta mot stjärnorna.
Mm.
Jag städade ur mitt garage, eller vårt garage, bara några veckor sedan. De bilade ju upp golvet där för något, vet inte om det var ett år sedan eller någonting, för att byta ett avloppsrör som var kast. Och sen dess har det bara varit damm i garaget på allt, inklusive väggar och tak och golv och liksom varenda pryl, varenda cykel, varenda verktyg, varenda låda bara täckt med damm. Och liksom bara inte varit, prioriterat nog för att få det gjort. Det har varit irriterande och sådär, men det är liksom, det är ett garage, det går att använda ändå, fast det är skitigt som fan. Men nu kände jag bara, nej, nu är det bara att göra det. Så barnen var liksom med och fick använda vattenslang och sådär, det var kul. Vi hittade kanske 6 sådana här superstora spindlar. Det är också roligt, tycker jag. När man är beredd på det är det kul i alla fall. Inte när de typ sitter i tvättkorgen, det är inte kul. Men tog även ner något så här gammalt skåp som var uppsatt från gamla ägaren. Så det är väldigt skönt. Så nu bara öppnar jag mitt garage och känner liksom att åh, det här känns bra.
Är det tomt, det är där nu eller?
Nej, det är inte tomt, men det är så gott som undanstökat och alls mot väggarna liksom. Och det är inte mycket alls där inne. Det är plats för en bil med råge liksom nu. Men det är en väldigt skön känsla som man får. Det är som att komma hem till ett hus som man ju själv städat tidigare under dagen. Och så kommer man iväg, kommer man hem och bara just det. Åh, det är liksom ytorna är rena, det är blankt sådär. Man skulle ju ha det så mer, men man skulle också då inte ha barn och en familj och ett jobb samtidigt potentiellt, så att det är svårt.
Det där minns jag när man var ung och singel och så skulle man ha fest och så har man hållit på och städat hela dagen och gått och handlat och typ vid 5 så allting var skinande rent. Det fanns fullt med snacks, fanns öl i kylen. Allting var liksom tipptopp. Och vad man drömde om att bara ringa alla och ställa in och bara ha sitta i sin skinande rena lägenhet och spela spel istället.
Spela Tony Hawk Pro Skater 3 eller något sånt.
Ja,
kul.
Ja. Fan vad det var roligt.
Det är den klassiska, varför gör vi inte det här oftare känslan när man för en gång skulle städat? Och svaret är att det tog 2 timmar för oss båda att göra det och barnen var borta oftast. Mm. Men ja.
Just det.
Ja, nog om verkligheten.
Jag är jättebesviken på Patrik just nu för han hade micken mutad när han öppnade en cola.
Det är inte bra det här, det är ett fel håll.
Jag hoppas vi får ett snusdose-klick innan avsnittet är slut. Där kom det.
Ja, alltså att du hade mutat micken när du öppnade burken. Det är lite som när man följer en tv-serie och så har man liksom bytt en skådespelare mellan sångerna och inte sagt någonting. Vadå? Det här är inte okej. Så här kan det inte vara. Ja. Vi sågs ju somras, lite kort. Jag var i Stockholm med min familj, åkte bil hit och dit. Åkte förbi Bartek och även Patrik. Fick komma dit på nåder.
Tack.
Träffa mina barn och min fru och träffa Barteks höns och ena son, va?
Mm, just det. Precis. Det var jättetrevligt att ha er här. Ni är välkomna tillbaka när som helst. Nästan.
Bra att veta. Kan vi spara på Airbnb-kostnader nästa sommar?
Jag ska komma förbi lördag klockan 3:30 på natten. Bang.
Det var jättetrevligt. Och förlåt, du kanske var på väg dit vi skulle komma med det här, Anders. Men du berättade en anekdot som jag tyckte var jätterolig. Som du jättegärna får berätta igen, en Linux-anekdot.
Ja, jag tror att, jag vet inte om det var jag eller min fru som sa det mesta av det, men det kanske var ett samspel. Men jag träffade ju henne på Twitter 2009 tror jag det var. Vilket är ett tag sedan nu, inser jag när jag säger det. På den tiden så var Twitter liksom spännande och mysigt och enkelt och alla var snälla mot varandra, i alla fall alla jag såg på Twitter. Och man liksom räknade antalet tweets. Typ, ah, nu kommer jag över 1000 tweets. Shit, ah, han är över 10 000 tweets. Helt sjukt. Sådär. Och min fru var aktiv och även jag var aktiv. Hon var ju då ganska tidigt sin journalistbana. Och jag var väldigt tidigt i min programmerarbana. I alla fall professionellt. Så vi kom in liksom från olika håll. Men hittade varandra på något sätt. Och började snacka lite sådär i DMs till slut. Och... vi pratade om någonting, jag tror att hon kommenterade någonting om Civilization och så fort en attraktiv tjej pratar om datorspel så blev jag då och ärligt talat fortfarande väldigt exalterad och lite glad. Sådär. Så började vi prata om det och sen så började vi DMa om någonting och jag gjorde referensen The Princess is in another castle och hon trodde att jag sa att jag spelade på andra planhalvan och inte intresserad av henne. Men det var alltså en Nintendo-referens som hon inte hade koll på. Så det hade kunnat redan där kunnat gå i liksom i diket.
Pinsamt.
Ja, det var pinsamt för henne. Det var minus 1 på hennes konto. Men trots detta så fortsatte vi prata lite. Sen så började vi prata på MSN som ju då var stort. Alltså Messenger som det hette kanske. Och eftersom jag då var runt 20 och inte hade något bättre för mig så körde jag Linux och körde... jag tror det var Irsi hade en MSN-brygga eller något liknande. Så jag satt i terminalen och pratade på MSN med henne. Men det gick inte fram några meddelanden tydligen. Så typ det var liksom att jag svarade aldrig på henne. Hon skrev till mig och jag skrev svar som hon inte fick. Tydligen.
Typiskt Linux.
Jag hade väl inte konfat någonting med X. Att
Linux är bara gratis om din tid är värdelös.
Det var den verkligen då i så fall. Ja, nej, men så det var ju väldigt pinsamt och typiskt Linux. Nej, men typiskt mig på den tiden i alla fall. Det fanns ju andra klienter som inte var så fullt så värdelösa. Men det här, jag var tvungen att ha det i Irsi kände jag. För Irsi hade jag i Screen och det var ju också bra. Men min fru var och är väldigt idogen och tar inte sådana här liksom, sociala förolämpningar utan att säga till. Så hon DMade mig och sa, varför svarar du inte på MSN? Vad håller du på med? Och så, vadå? Jo, jag har visst svarat. Så jag installerade väl typ Windows då ungefär och gav upp. Och det var kul. Det var anekdoten från start till slut.
Jag tycker det är jätteroligt att kontentan är att Linux nästan kostade dig ditt äktenskap.
Ja.
En varning till allmänheten. Jag har också en Linux-anekdot från ungefär samma tidsperiod. När jag var på ett... Jag var på ett LAN. Nej, det måste ha varit mycket tidigare när jag tänker efter. För jag var på ett LAN. Jag var inte på ett LAN 1999 kanske. Jag var på ett LAN och vi skulle spela Jedi Knight 2. Det var det heta då. Och min kompis David var där. Och han kallades Linux David. För att han älskade Linux över allt annat i hela världen. Och han försökte få oss alla att installera Linux istället för att spela Jedi Knight 2. Att installera Linux för att det skulle vara mycket bättre att spela Jedi Knight 2 via Wine på Linux. Det skulle vara högre prestanda än att spela det i Windows. Och han spenderade typ nästan hela LANet med att försöka få igång Wine i Linux. Och det här var liksom 1999, så det var inte jättebra bredband och han fick liksom ladda ner massa, jag kan ingenting om Linux, men han spenderade en stor tid med att kompilera om kärnan i Linux för att få Wine att funka med ljud och input och allting. Och till slut, typ sista timmen på LANet, så lyckades han få igång Jedi Knight 2 i typ 5 FPS. Och blev ihjälhuggen hela tiden och blev ragequitta och sa att så där funkar inte lightsabers i filmerna, jag tänker inte spela det här.
Det här låter som en Linux-person. Alla Linux-personer ursäktar. I alla fall från den perioden, eller den åldern. Det här liksom,
men kollar han på filmerna i 5 FPS?
Han kanske skulle prova det. Men den roliga twisten är att han nu för tiden kränger Office 365 till småföretag. Så han har verkligen gjort en turnaround. Det var min Linux.
Jag gillar ju den här crossovern av Linux-situationen och LAN-situationen. Att sitta och behöva fixa någonting i hela LANet. Jag har minnen från mina första LAN när jag var kanske 10, 11, 12. Om det var ABF, Folkets hus i Ludvika, i källaren där vi spelade väldigt mycket Quake 1 med Team Fortress, alltså original Team Fortress då, för vi var ju coola. Och även Heroes of Might and Magic 2, Hot Seat och sådär. Men det var ju det här med nätverkskort på den tiden som var ganska nytt. Det här var ju då runt 97-98 någonting sådär. Så alla hade inte det. Man gick och köpte det och det passade inte i någon dator för det var för stort. Så jag har ett minne av att någon sitter med en fil och filar bort kanterna på kortet. Och det funkar liksom, det är bara sån här plast som ska bort liksom. Det var också väldigt coolt. Och att behöva gå hem till någon med disketter, ladda ner drivers för nätverkskortet, gå tillbaka. Det var mycket sådana där saker som liksom, det var ju det som var intresset på ett sätt. Lite, även om man inte satt i Linux, det var liksom, det var så mycket av det där fipplet. Och sen kom ADSL och förstörde allt.
Och USB drives.
Just det. Jag har faktiskt en till, ett sista sån här minne som var några år innan det. Samma plats ungefär i Ludvika där jag växte upp som barn. Vi bodde uppe på byn på ett malmberg, en by som heter Ickorbotten. Och vår granne som heter Stor Anders, jag var ju Lill Anders då, han var 4 år äldre. Och min bror som var 2 år äldre än mig, så det var liksom, jag var kanske då 8, 10, 12 kanske i åldern då. Vi hade fått upp ögonen för att man kunde dra nätverkskablar mellan datorer. Och vi bodde kanske, mellan husen kanske det var 200 meter eller någonting. Och vi drog en skarvad koaxialkabel 200 meter mellan husen som inte överhuvudtaget funkade. Men det kostade ganska mycket pengar att köpa, vi höll på jättelänge med det där. Vi skulle piratkopiera någonting såklart, vad det vi skulle göra egentligen tror jag. Men det gick inte. Så istället installerade vi WinRAR, för den kunde man ju zippa till olika diskettfiler som vi sa, man kunde få en 44 megs-filer liksom med WinRAR på något smart sätt, hade vi förstått. Och vi tog då Quake-katalogen högklickade och zippade de här filerna och gick med disketter fram och tillbaka. Typ 10 stycken. Gick inte heller. Men det var kul.
Sneakernet.
Ja, ett minne för livet. Vi gav upp och spelade istället Dungeon Keeper 1.
Är det när man ska bygga en dungeon och så kommer hjältar och försöker anfalla en? Det var jävligt roligt.
Det var ett väldigt bra spel.
Apropå det, lyssnar ni på DOS Game Club?
Nej.
Det är 5-6 pers som spelar ett gammalt DOS-spel och sen sätter de i 3 timmar och pratar om det. Det är bättre än vad jag precis pitchade som. Men de har spelat Dungeon Keeper och det var ett bra avsnitt. Har du någon LAN-minnen, Patrik?
Ja. Jo, men det har jag. Vi hade en studiecirkel i videofilmning på Studiefrämjandet i Borås. Och så hittade vi deras datorsal och så blev det inte mycket videofilmning efter det. Men vi spelade mycket Quake. Var det. Men ja.
Jag var inte på jättemycket LAN. Jag åkte på demopartys några stycken. Har ni varit på sådana?
Jag läste om dem i datormagasin, men jag fick aldrig åka.
Jag var på Remedy och jag var på Dreamhack innan det blev en gaming-grej. Jag har aldrig sett människor titta på porr så ogenerat som på demopartys.
Det var inte det du skulle säga, om jag säger så.
Det är väl min största takeaway från det där. Annars var det som ett jättestort LAN-party. Massa datorer och väldigt dålig luft och svårt att sova.
Massa party.
Ja.
Alltså jag har nog inte varit på jättemånga LAN. Så jag har ju varit på Dreamhack Summer en gång och sen på massa mindre LAN. Liksom från då till jag var 10 till jag kanske var 16-17. Liksom det var ganska mycket min så LAN-period. Men inte jättemånga. Men jag tror att mitt LAN-ande dog. Jag vet exakt när det dog faktiskt. Jag var på ett LAN i Lerum där vi bodde. Jag hade just bott i Lerum, flyttade ifrån till en annan ort i närheten. Och det var efter högstadiet. Så jag var kanske 16-15 någonting. Åkte till LAN med min laptop då som jag hade och spelade väl CS och BF42 eller någonting som man spelade mycket då. Och hade fullt upp mitt i LANet så ringde min brorsa mig och sa: "Du, jag har fått beta-invite till WoW. Kolla din mail." Jag hade också fått det. Så jag liksom bara fällde upp min dator, gick upp och bara åkte hem, sa ingenting. Åkte hem, började spela WoW och sen var aldrig på LAN igen tror jag hela mitt liv efter det.
Ja, men det är
MMOs dödade LANen liksom.
Ja, och snabbt internet också. Det fanns liksom inga behov längre av att sitta på samma ställe.
Nej.
Tänk vad vi har rånat våra barn på.
Ja, bara att behöva bära CRT-skärmar. Det är karaktärsdanande något, tänker jag.
Ja, nu har alltså, en gaming-laptop på 2 kilo. Vad är det?
Det är för lätt. Ja, ska vi prata om, jag vet inte, programmering? Eller förlåt, utveckling som Patrik vill kalla det, förlåt. Nej. Systemutveckling och ingenjörskonst. Ja,
jag är jättetaggad på SQLite. Jag har lyssnat en massa på han, Aaron Francis, som är någon slags SQLite influencer. Och han har en podcast. Även om han milkshake duckade sig själv i senaste avsnittet när han vurmade för Elon Musks Boring Company och tyckte att det var en jättebra idé och att de gör innovativa grejer och inte alls bara köper in underdimensionerad befintlig utrustning och köra den tills den går sönder.
En liten parentes där, ja.
Mm. Så han trillar ner ett par pegs för mig med det. Men han har ju släppt en kurs om SQLite. High Performance SQLite, någonting sånt. Jag är lite sugen på att köpa den och titta på den. Det kittlar min grug brain nerv. Hela SQLite-tänket.
Jag var ju exakt där du är någon månad innan dig, tror jag, eller två.
Att jag också... ligger alltid efter.
Ja, du ligger alltid efter. Men det är så det kan vara ibland. Nej, men det är inte menat så egentligen. Men jag minns ett väldigt tydligt känslan av att jag läste mycket och fipplade med det lite grann på så här fipplarnivå liksom. Mm. Jag kollade också på ganska mycket, eller läste det som fanns. Han verkar ju göra en väldigt gedigen kurs, det är kul. Men det var ju känslan också av det här, det är så enkelt på många sätt. Det är lite som, det är inte samma sak, men lite samma grej. Inte samma sak, men samma grej som HTMX-känslan av att det liksom är lockande att tänka att man kan backa ganska långt tillbaka i liksom komplexitetsutvecklingen. Och lösa mycket av problemen utan vissa grejer som man är van vid idag.
Mm.
Men det blir lite a solution looking for a problem med SQLite för mig. Att det här, vad ska jag bygga här då? Vad ska jag göra med det? Liksom? Jag slänger in det i prod. Nej, det går ju inte. Liksom. Men det, jag håller med. Det är intressant. Det får ju någon slags... Det har fått lite traction till den nivå att liksom börja finnas mer libs för det, och det är liksom MySQL, Postgres och SQLite börjar bli de tre som alla har stöd för nu, istället för att det bara är Postgres och MySQL eller MariaDB. Så det är kul. Det är kul med liksom så, också som gammal, den här, det är krokodil och haj teknologi liksom, som bara simmat runt i haven eller i floderna i Amazonas alla dessa tusen år, liksom inte har gjort så mycket eller inte ändrats, men bara blivit väldigt bra på det de gör. Det är ju fint med sånt.
Patrik, jag vet inte varför, men jag har en känsla, jag minns inte ens varför jag har den känslan, men jag har en känsla om att du inte var jättetaggad på SQLite.
Mm-hmm.
Jag minns att vi hade ett samtal, men jag minns inte kontextet eller själva samtalet, utan bara...
Nej, men ja, jag byggde en app, gjorde jag. Där jag använde SQLite för att lagra grejer. Jag tror det var massvis med problem. Typ att den, jag vet inte hur det är nu, det var några år sedan, men man fixade inte multitrådning då.
Nej.
Så man tvungen att ha en mutex kring när man skulle skriva till databasen, kommer jag ihåg.
Man använder du Entity Framework-connectorn eller?
Nej.
Nej, okej. Okay.
Men det finns väl mycket, alltså det är så intressant tycker jag, för det är en applikation, får man kalla det. En mjukvara byggd liksom av ett gäng människor under väldigt lång tid som är till synes duktiga på det de gör och vet vad de ville göra från början och har gjort det och inte tummat så mycket på principerna där. Men det medför ju vissa grejer som Elsa, va? Varför? Okej. Okay. Typ att det inte är, by default inte är typat. Liksom. Till exempel bara en sån sak. Men det har tillkommit några grejer här och där för att göra det lite lättare att arbeta med på ett mer, vet inte, modernt sätt. Även man kan ändra vilket, om det är storage mode, så den kan använda en write ahead log istället för något annat sätt att göra det på, och det är också en modern lösning. Och så det finns som en uppsättning med såna här moderna defaults som man ska slå på för att få typ en normal upplevelse. Men skrivning fortfarande bara trådat, eller singeltrådat, eller det finns bara en skrivare åt gången fortfarande. Så det finns lite olika modeller för att liksom lösa det. Men om man inte vet om det och bara kör på, så kommer det bli jättekonstigt. Liksom, om det blir irriterande, tror jag. Så att det verkar krävas lite sådär. Okej, det är så här man gör det. Här är en uppsättning som funkar i en modern kontext. Och tänk på det här.
Typ. Mm. Jag vet att... heter de Basecamp nu för tiden? 37 Signals, så tror jag de har bytt namn.
Nej, det tror jag inte att de har. Basecamp är en produkt.
Ja, men de har bytt namnet på företaget.
Ja, nej.
Jag tror det. Ja, det kan vi ta ett separat avsnitt om. Hur som helst.
Snabbt googlar. Ja, nej, jag vet inte.
DHHs företag, de har ju gått all in på SQLite och de har lagt en hel del jobb på att få det och hitta bra defaults. Och en annan grej, Umbraco finns det ett CMS som heter, och de skeppar från och med någon version tillbaka, skeppar de med SQLite som default-databasen. De har liksom stöd för SQL Server, men default-databasen är SQLite. Och den är i och för sig väldigt read-heavy, eftersom det är ett CMS och liksom mesta operationen är läsoperationer. Men de verkar ändå tycka att det är good enough.
Men det låter väl ganska rimligt, eller? Mm. Alltså när man vill ju antagligen köra ett CMS med en riktig databas under. Men om man bara vill dra ner och leka med eller hitta på det liksom, så vill man ha så lite tröskel som möjligt. Mm. Så det är sens att, tycker jag i alla fall, att skeppa något sådant med något som inte behöver massa config och sånt.
Det är väl det som 37 Signals eventuellt / Basecamp gör med det här. De har ju ett nytt koncept, Once heter det väl, tror jag. Att de vill börja sälja mjukvara som man bara köper av dem en gång, och du får mjukvaran till fullo och deployar den själv och äger den. Och där är väl SQLite default också, för att det inte ska bli så här, just det, du behöver också ha en databas som måste konfas i och så, utan det är bara, filen ligger där. Den kommer finnas när du kör igång. Och visst, det är klart att det finns begränsningar liksom, och det finns mycket kring backup och hur man hanterar det och så vidare, och typ om en VM går ner, aha, det finns liksom en hel grej där som man får fundera på, men det är skönt att det ändå kan bli om det kan bli en default, som du säger Patrik, för den här typen av liksom, ja men SQLite är bandlat med det här, det funkar jättebra för din liksom hobbynivå grej eller din testgrej. Sen att det inte är SQLite är med, men det är skitdåligt, det funkar inte någonting, så byter direkt. Och då är det liksom inte, ja, att det ändå kan vara en okej start för de som har sin liksom WordPress med en besökare i veckan sajt.
Jag tänker också i kontexten av när man utvecklar för det, att slippa så här konfa-databaser och sådana saker. Man bara kan vissa, när du kör i prod, så kanske du vill koppla mot en Postgres eller SQL Server eller whatever. Just när man har ordentliga backup-strategier och liknande. Men för lokal utveckling så är det ganska nice när det bara funkar, tänker jag.
Ja, jag kollade ganska mycket på Lightstream när jag grävde mig ner i SQLite. Och det är ju som någon slags sidecar-grej du kör igång på samma dator som du har SQLite-databasen på. Och den streamar alla ändringar till typ en S3-bucket eller vad som helst. Och jag tror att, jag vet inte om det blev så, men tanken var att man skulle kunna liksom då replikera den också till fler ställen samtidigt. Det blir ju inte en transaktions liksom replikering, utan det blir en eventual consistency replikering, men det finns som alternativ för backups i alla fall. Och sen vet jag att det är LightFS som de håller på att bygga, och med dem så menar jag någon av de här IT-företagen, Fly.io, just det, som är distribuerat SQLite, men där liksom är det på någon slags filsystemsnivå, så det är lite mer komplext och inte klart än, tror jag, men det utvecklas av samma kille som gjort Lightstream.
Det börjar lukta React Server Components då, det där att man liksom återuppfinner Postgres.
Ja,
man liksom bygger bort det som är intressant med SQLite, att det bara är en fil.
Men det är bara en fil, men du behöver bara applicera den här templaten för att få en infrastrukturuppsättning som gör att du får bra synkning också. Det är ju lätt som en plätt, det är ingen fara alls. Ja, nej, jag håller helt med, det är ju det som är risken. Men där tycker jag Lightstream känns bra, för det är liksom du kör den bredvid allting och den synkar bara dina ändringar som en backup. Så mm. bara där har man liksom löst den här liksom, ah, men backupen kommer ju dö om VM:en dör eller ska den dö, mm. databasen dör. Så åtminstone har det liksom. Men att det inte är, det påverkar inte typ uppsättningen av appen, read write, jada jada, utan det är liksom bara en backup lösning och det känns ju som en bra start. Men nej, jag håller med. Det är klart. Man ska ju inte liksom det är så enkelt. Vi bygger på en sak till för att hantera state också. Det är klassiska felet liksom man gör.
Alltså min plan för backupen med SQLite är bara att ha någonting som körs en gång i timmen och kör dbcontext.backup till en fil och sen ladda upp den till en S3 bucket.
Det som är bra med SQLite är att man kan göra typ copy på .sqlite-filen i princip, så har den backup.
Precis, men om man använder den där inbyggda backup-funktionen, ja, är att den väntar in
så ja, just det. Ja.
Man inte har någon pågående skrivningar och så vidare.
Ja. Jag tror att det är lite där Lightstream hamnat. Alltså landat i att det är typ det den gör, fast på ett smartare sätt. Och jävla, ja, okay. Men att det är liksom väldigt lite, den gör väldigt lite som påverkar. Men visst, det finns ju säkert någon liksom, som alltid någon liten grej. Men ja, nog om Lightstream.
Ja,
jag fattar inte grejen, om man ska vara ärlig. Alltså Lightstream, den, om du vill klustra en SQLite.
Nej, den gör inget. Det är LightFS som är liksom mer som inte är färdigt då. Men Lightstream skulle göra mycket mer än, jag tror att han backar på det, så att det här liksom går inte att lösa på den nivån.
Så att Lightstream... varför använder man inte bara en riktig databas?
Men det är en bra fråga.
Fan, vad det? Jag lyssnar på en ett syntax FM-avsnitt där de pratar om just SQLite med Terso. Finns det någonting som finns, och det är typ en fork av SQLite och en produkt. De har optimerat, eller de har byggt på lite grejer så att man kan dels så hostar de databasen åt den, men så kan man, de har lite smart stöd så att man kan köra per tenant databaser. Så om du har en SAS-app med 1000 kunder, så har du 1000 databaser, alltså en per. Så kan du ha en masterdatabas med alla tabellerna och så kan du synka ner det till alla kunddatabaserna på något magiskt sätt. Det är lite smutt, men det är lite för magiskt. Jag vet inte. Jag är skeptisk till magi.
Allt som är we use bla 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 under the hood to bla bla bla, känner man så nej, jag orkar liksom inte. Känner jag alltid bara. Det är säkert rätt use case för de som har byggt det här och för de som säljer det till, men det är, jag känner alltid att nej. Jag vill inte.
Alla open source projekt som foobar written in rust. Ja, det var ju kul för er. Det är något konstigt.
Du vet att vi är en Rust-podcast nu, menar Patrik. Du skjuter helt ner alla reklamtillfällen vi har liksom. Det är kört när du säger så.
Jag försökte säga något putslustigt om Rust, men jag kan ingenting om Rust utom att det är svårt. Borrow checker. Nu har jag en.
What about that? Jag
har namedroppat allt jag kan om Rust.
Ja, nej, men det var bra jobbat. Men Patrik, är du fortfarande, jag vet att du har pillat lite med Rust. Har du, och även med SIG och Swift vill jag minnas, va?
Mm.
Har du landat i vilka som är bäst?
Jag har landat i att jag är en för dålig programmerare för att vara produktiv i Rust.
Aj jävlar, om du säger det så är det kört för mig, kan jag garantera. Herregud.
Jag är ganska medioker.
Ihärdig, men medioker. Det är ändå en...
Ja, faktiskt. Jag är ju inte upp så lätt. Nej, men... jag tycker om Rust. Jag tycker om själva språket i sig, men jag har aldrig blivit produktiv med just lifetimes, tycker jag. blir snabbt väldigt hårdigt. Men nu ska de tydligen, nu läste jag att en av de Mozilla-personerna som var med byggde Rust har börjat med något nytt programmeringsspråk där de ska göra lifetimes lite mer lättförståeligt. Alltså, som man säger, lifetimes är inte magi. Det går att liksom följa och lista ut och sådär. Men när man sitter med, man börjar få en kodbas som är lite större, så tycker jag det kan bli väldigt så här hårdigt att reda ut hur man ska så här, sprinkla lifetimes överallt tills det funkar, mer eller mindre. Men nej, andra människor verkar ju inte ha något problem med det, så att jag tror problemet kan vara mig faktiskt.
Eller Stockholmssyndromet, säger jag lite cheeky. Men jag känner, alltså jag har ju verkligen bara använt det på typ hobbynivå. Men det jag alltid slås av när jag sitter med det är att det är jättekul att lösa problemen på hobbynivå. Alltså det är kul att lösa de här grejerna liksom, när jag bara sitter och pillar med det. För det är en kul utmaning och det är intressant. Man förstår, det hjälper en att resonera mycket mer kring minneshanteringen, kring liksom, ja, scope och stack och allt sånt där som man liksom alltid ofta i moderna språk glömmer bort, för det är inte relevant, det är inte så aktuellt att tänka på det hela tiden. Och det är ju kul, tycker jag. Det är ett kul pussel att förstå. Lite som att det är kul att bygga Nintendo-spel med assembler, liksom. Att det också är kul. Men ingen vill ju bygga liksom en bankkontohanterare i Pico 8. Liksom. Det är ingen dröm för någon.
Vad heter den? På tal om bankkontohanterare, det finns ju ett SIG-projekt.
Ja, just det. Tiger Beetle.
Ja, Tiger Beetle.
Ja.
Tiger Beetle.
Ja, just det. Gör det väl. Ja.
Men det
de skippar ju Rust till och med. Det var en jättebra föreläsning som han länkade för länge sedan. Att de, som ja, handlade just om att de ville bygga...
Han var ju stor Rust-proponent. Jag vet om han jobbade på Mozilla till och med. Men de verkar ju gå all in på SIG. Men SIG är ju, det är ju nästan motsatsen till Rust, skulle jag säga. Där kan du inte... Då är du tvungen att välja så här hela tiden så här, vilken allokator du ska använda för saker.
Ja, SIG är ett språk jag också tycker om mer i teorin. För mig är det liksom som Go fast ett steg längre ner. Liksom, lite i ändamål och ja, sådär. Men det är verkligen för mig ett språk jag aldrig behöver använda. Så att, jag önskar att jag behövde det ibland.
Jag har inte använt det till någonting, jag har bara gjort den här siglings, det var 105 övningar som jag gjorde nu i somras. Men jag tycker det verkar vara ett trevligt språk faktiskt.
Jag håller med. Jag är glad att det finns och glad att det får lite liksom uppmärksamhet bortom ja, att det är ett kul språk att peta på. Liksom. Utan att man bygger någonting med det och försvarar det liksom, eller visar värdet. För det är väl mycket det som Tiger Beetle gör, är väl att det liksom är bara, det är väldigt välbyggt från grunden för ett ändamål. Punkt. Det är liksom inte så att de har använt någon supercool algoritm, utan det är bara att de har gjort allting väl och tydligt spetsat med tydligt mål. Och med SIG så får de kontroll över allting och ordning och reda på bytesen. Och liksom, det är ja, en ganska enkel sak i teorin eller på pappret att beskriva vad de gjort. Men att göra det själv är ju skitsvårt. Liksom. Men just när man måste ha den här... Liksom, för Tiger Beetle är väl monetär transaktionsdatabas liksom endast det den gör. Som är super, supersnabb och så vidare.
Ja, men liksom. Så debit, kredit, liksom, två konto.
Har de byggt det för någon eller har de bara ville tyckte det
jag
var roligt?
Jag fattar det. Jag var inne och kollade lite. Tyckte det verkade intressant. Men det är ju extremt nischat. Jag vet inte. Det känns som att de borde ha någon stor kund de bygger det för. Eller... För det verkar vara ett företag.
De hade ju till och med någon slags pitch stream ihop med The Primogen där de fick vara med och berätta. Så jag vet inte varför, men det var ju en kul uppvisning i, ja.
Jag är inne på deras hemsida nu. Det verkar vara väldigt mycket så här cryptocurrency buys som Wallet Guru och Interledger Foundation. Så
Jag vet att vi säger att vi inte ska klippa, men vi kanske kan klippa bort senaste 10 minuter. Hypar.
SIG, NFT-språket. Nej, förlåt.
Ja, men Rust var poppis bland alla de här cryptocurrency grejerna.
Ja, man undrar ju varför. Men det är ju, alltså Rust är ju... Jag är glad att det finns. Jag är glad att de som typ bygger moderna program i C som kan exploitas gör det i Rust istället. Och att det, liksom, det till synes liksom gör saker säkrare och bättre. Jag kan ingenting om det där i verkligheten. Jag litar på dem som vill byta till Rust och säga att det är bättre för det de gör. Liksom. Det tror jag till fullo på. Men det är ju inte för mig har jag landat i. Men speciellt som ett språk som, liksom är, som är gjort för att fastna i att det är kul att lösa problemen som språket ställer för en. Liksom. Att det är en del av det roliga med språket. Att tvingas liksom nästla sig igenom de här kraven på liksom både typ systemet i sig, lifetimes, allt det där som gör att man liksom får tänka sig igenom ett helt problem från början.
Det är mycket roligare att lösa problem man önskar att man hade istället för problem man faktiskt har.
Ja.
Men sen är det väl bra att det finns, alltså att man har olika verktyg för olika problem. Typ Linux och Windows. Windows har ju börjat porta massa grejer i deras kärna till Rust. Just för att så här, mitigera buffer overflows och liknande. Och det är jättebra att det finns språk som löser det på ett bra sätt. Men sen, jag vet inte, man kanske inte behöver använda det till allting, tänker jag. Det kanske är perfekt i en sån, för ett sånt problem. Men...
Ja, det kanske är den här, alltså när man ska bygga det som är liksom modernt idag, det vill säga webb, backends och domän, alltså domän logiks problem och vet inte spelmotorer och sånt som är flashigt och inne idag liksom. Det är ju där det, jag tycker det känns som att Rust inte riktigt, jag fattar inte varför så. Nej, men där är det ju så väldigt mycket.
Det är väl många som, det var ju något, jag var på Rustfest i Barcelona 2001 tror jag det var. Och då var det något spelföretag där.
2001 alltså.
Nej, förlåt. Nej, så jag sa det där dumma huvudet. 2021. Och då var det något spelföretag där som de hade byggt någon så här ET, så här entity component ramverk för Rust och allting. Och hon pratade väl i någon timme om det. Och så gick det väl något år och så hade de gått ifrån Rust. För att det liksom, de var inte produktiva i det.
Jag har nämnt det förut, men det finns en jättelång och bra och informativ podd, inte podd, utan bloggpost om en person som byggt spel i Rust i flera år som ger upp och förklarar varför.
Men det var nyligen, tror jag.
Mm, det är ganska nyligen, något år sedan, max som SD, halvår.
Sen finns det företag som Embark här i Stockholm. De har väl gått all in på Rust, vad jag förstått.
Det är de som byggt The Finals, va?
The Finals.
Mm.
Men det tror jag var ett Unreal-spel, men... Jag känner en person som, eller jag känner en ytligt bekant som jobbar där. Och han är Rust-människa in i benen. Hur säger man? In i märgen.
In i märgen.
Exakt. Jag skyller på 5 veckors semester.
5, alltså?
Men...
Those are rookie numbers.
Okej, okay, ja, det är mycket högt och lågt idag. Vad har vi något mer att prata om? Jag vill inte avsluta, det är inte därför jag säger det. Jag vill bara gå vidare från rusthålet.
Jag kan bara nämna, jag tycker det är jätteintressant att höra er prata, men jag har personligen aldrig känt riktigt lockelsen att testa andra språk. Möjligtvis F-sharp har jag varit lite sugen på sistone. Men det är ändå samma ekosystem. Jag vet inte riktigt varför det är så. Jag blev väl bränd när jag försökte pivoa till JavaScript för 10 år sedan.
Men det är ju bara ett sinnessjukt programmeringsspråk. Det är inte konstigt att du blev bränd.
Nej, men jag är så bekväm i .NET. Jag vet hur jag ska lösa problemen som jag kan ställas inför. Och jag har svårt att se att jag skulle behöva... Speciellt med C-Sharp som hela tiden får nya features. Och det känns lite som att F-Sharp och C-Sharp konvergerar mot varandra mer och mer. Men... Nej, jag har aldrig känt den här lockelsen. Alltså att ens prova Rust finns inte på min karta. Nej, jag är funtad annorlunda.
Men det är väl okej. Vi behöver inte jacka ditt jam, så att säga. Bara för att du känner så. För mig är det nog mer att jag är så fruktansvärt rädd för att... Någonstans tror jag att det är så. Att jag är rädd liksom för att vakna upp en dag och sen så... Shit, jag kan bara det här.
Mm.
Liksom att man har liksom blivit obsolet på något sätt.
Mm. Ja, men det kan jag förstå. Samtidigt så... Jag tror det kommer finnas... Det kommer finnas saker att göra, alltså jobb och, inom .NET tills vi går i pension. Sen så kanske... Det kanske blir koboljobb mot slutet. Det kanske blir tråkigare och tråkigare jobb. Och liksom grisigare och grisigare system att gräva i. Men, nej, men jag förstår och respekterar den känslan. Att det...
sen kanske det har lite att göra med också att... Jag vet inte, .NET passar ju inte för allting liksom.
Nej.
Det är bra. Som jag sa innan, det är bra att det är helt okej om man väljer att fokusera på någonting, tycker jag. Det är inte så jag menar.
Mm.
Det är bra att det finns annat, andra verktyg liksom, i lådan.
Mm, absolut, absolut. Jag bara funderar varför inte jag känner någon dragning dit. Men det är väl så det är.
Nej, men det du gör kanske... Du löser alla dina problem.
Mm.
Kanske inte finns någon.
Jag löser min brist på pengar. Genom att skriva C-Sharp och så ger folk mig pengar.
Det är fruktansvärt bra deal.
Jag har ju dryg, jag vet inte ens hur länge det är, 3 år eller 3 år tror jag. Dryga 3 år med Go nu. Typ dagligen så, även då professionellt nästan endast. Och jag är ju nöjd med det. Jag känner liksom inget behov att byta egentligen. Och när jag bytte från .NET till Go i en professionell kontext så var det ju ändå ganska... Jag tror jag liksom luktade och petade på Go i typ nästan 2 år innan. På en, alltså verkligen så här hobbynivå om ens det. Men att jag var nyfiken på det, kollade på det då och då. Tyckte väldigt mycket om grundidéerna och så där, hur det såg ut och toolingen och allt sånt. Men... Jag visste ju liksom att jag skulle så här, det jag är van vid är ju att om jag vill veta om man bygger en modern webbapp så läser jag dokumentationen från Microsoft kring C-Sharp, ASP.NET, Core eller vad det var då. Och där finns det liksom best practices som man kan följa som inte är dåliga, som är ganska schyssta liksom och helt okej för gemene projekt. Och som alla jag jobbar med också mer eller mindre har koll på eller kan läsa och förstå. Och alla projekt i teorin ska mer eller mindre dela de här liksom, så här sätter man upp den här liksom applikationsuppsättningen med injections och service providers och så vidare. En EF Core funkar likadant överallt, mer eller mindre. Väldigt mycket som är standard och robust och delad kunskap. För det är ju jättevärdefullt i jobbsammanhang liksom.
Mm.
Jag har inte rört C-Sharp, jag har inte ens följt C-Sharps utveckling mer än väldigt ytligt de senaste åren. Liksom. Jag tror nog på en månad liksom, om jag kom in någonstans och bara, jag har inte jobbat med det här på några år, men var är projektet och vad kör ni för standarder liksom. Så ser jag nog igång ganska snabbt igen. Och det är en enorm fördel. Alltså det är ju nästan det mest värdefulla i en större liksom, inte då i programmeringskontext utan liksom storföretag bygger projektkontext där liksom huruvida man kan flytta pekare eller liksom hantera lifetimes inte är det centrala utan att man gemensamt kan bygga domänlösningar liksom.
Jag tycker det är kul med den, jag vet inte om ni har märkt av det, men att det finns en elitism hos en viss typ av människor om man nämner typ som .net till exempel. Bartek skrev någonting i en chattkanal för några dagar sedan där du taggade mig och sa titta här Patrik, vad som kommer i nästa version av C#.
Den fick du som jag vet att du har efterfrågat.
Så här, discriminated unions. Men att det finns det som nu går jag ut på en liten tangent här, men det är något som jag funderat på de senaste dagarna faktiskt, att det finns väldigt mycket så här missuppfattningar. Dels att det finns väldigt mycket elitism inom programmering och mycket missuppfattningar, och speciellt om någonting från början kommer från Microsoft. För i den tråden där så var det väldigt mycket kanske några människor som inte var så positiva som ville, hur ska jag säga?
Ja, men de rackar ner på designbeslut i implementationen av.
Och nu går jag ut på en jättetrent här, men jag måste säga, jag tycker den attityden är så fruktansvärt tråkig. Det är så här, någon är glad för någonting eller någon tycker om någonting och så bara, det där är dåligt. Varför vill man använda det där? Förlåt, det var en tangent. Jag bara
jag håller med om att inte bara i .NET-kontext utan liksom programmering överhuvudtaget. Det finns en ton av det. Min grej är bra och därför måste din grej vara dålig.
Men jag tror jag får intrycket ibland att det går hand i hand med hur liksom lågnivå någonting är eller hur lång inlärningströskel någonting har. Alltså att C och SIG och Rust är lite finare kanske än Java eller .NET eller något annat. Men som jag var inne på innan där, så här, alla verktyg i lådorna är bra på sina saker liksom.
Jag delar båda era åsikter och ska fortsätta lite på detta spår. Jag sitter ju lite med Godot nu till och från, spelmotorn. De har ju GD-skript som är liksom ganska Python-liknande skriptspråk då för som default för att koda i motorn då. Det är ju någonting underbart med Godot som verktyg, liksom byggt från grunden. Klart det är liksom version 4, det är open source, det är mycket såklart vassa bitar och liksom omskrivningar och allt sånt som det alltid är, men i grunden så är det så väldigt lätt, alltså lätt i termen att det är lättviktigt, det är snabbt att starta, det är lite att ladda ner, verktyg som sitter ihop liksom, och det är byggt från början för att sitta ihop. Till skillnad från Unity som använder C# via en Mono Frankenstein-lösning som klart funkar jättebra för alla idag liksom. Det är inget problem med det, men det är inte gjort från början för att sitta ihop. Och det är så mysigt att det bara finns en liksom .shuffle eller .pickRandomItem från Arrays i Godot, för man behöver göra det när man gör spel liksom. Och att det går att multiplicera en vektor med en float och det bara blir. Och det går att göra C# också med overloads. Liksom. Men att det är byggt från början för allt det här. Och det finns annotations för att exportera variabler som kommer upp i motorns lilla UI liksom, för att kunna fippla där. Så liksom, allt som finns i Unity som finns i alla motorer liksom, som har en grafisk komponent finns ju i Godot också. Men det är byggt från det från början och det är väldigt smidigt. Allting sitter ihop så fint. Liksom. Och där kan man verkligen säga Godot liksom, det är bara en liten hobbygrej liksom. Det är bara en liten skitmotor för noobs liksom. Men ju mer jag sitter med den, så ju mer fylls jag bara den här liksom, ja, eller kanske, eller hade varit tidigare det, men att bara kunna klicka på en ikon, få upp en motor som bara funkar direkt, trycka på kör och det bara kör igång direkt. Att det är lätt att editera skriptfilerna för det är så enkelt språk. Jag som inte stod med Python på 1000 år, som inte är, jag kan ju inte GD-skript, men det är intuitivt som fan och hjälpen finns i verktyget, och Editon finns i verktyget. Det är liksom bara så här ett fint litet paket. Hur värdefullt det är för att det ska vara kul att göra någonting och känns bekvämt, och att det inte är så här, jag måste bara köra igång min debugger här i en annan skärm och Visual Studio för det är C++ och allt det där som man måste göra oftast med många grejer liksom. Det är fint. Jag vill att det ska vara mer sånt i världen, liksom i IT och i mjukvara, att det bara är, att det får vara begränsat på ett sätt som Godot kan säga svara på något sätt liksom, men att det är fint sammansatt och att det är bekvämt och glädjande att använda, liksom, att det är lätt att använda och att det är logiskt att använda. Och om man bygger upp så här scener i nodträd liksom i Godot, och lite som i Unitys komponentträd, men det finns liksom inne i GD-skriptet native sätt att bara referera till en nod i trädet. Du bara skriver liksom nodnamn/nodnamn/nodnamn, så får du den noden som en referens i GD-skript. En liten grej. Men det är bara så här, det behöver inte göra en get component, get child, get component och så vidare, utan det finns liksom bara där. Och sånt är fan nice alltså.
Indeed. Håller med.
Jag är jättenöjd att jag lyckades övertala min äldsta son. Han har hållit på med Scratch ganska länge, och så skulle han levla upp till ett riktigt inom citationstecken spel, en riktig spelmotor. Och han var jätteinne på Unity för att det var coolt med Unity. Men jag var verkligen på honom att han skulle välja Godot, och jag hade inga bättre argument än typ att det hela communityn och ekosystemet kring Godot verkar vara mycket mer good vibes än Unity. Och precis som du säger, det finns faktumet att det är liksom ett paket har gjort att han, för han började med Godot och han har liksom snappat upp det jättesnabbt. Och det tror jag just för att det är ett komplett paket. Allting finns i Godot editorn. Man behöver liksom inte, jag vet inte ens hur man gör Unity, om det är någon Visual Studio Frankensteins monster med plugins. Jag vet faktiskt inte hur Unity funkar, men Godot är liksom, det är verkligen self-contained.
Nej, men det är som att man vill hellre ge liksom sin teknofobiska moster en MacBook Air än liksom en Dell. För att slippa, man vet att det kommer bara liksom, visst, det kanske inte går att göra allt jag vill göra på datorn, säger vi då i teorin då. Men det hon behöver göra, det är bara där, det funkar och liksom allting är, och hennes iPhone finns bara där och sådär. Visst, det är begränsat på ett sätt, men det är värt så mycket. Och speciellt om det är ens barn som man inte behöver hjälpa varje dag med att få igång C-sharp
liksom. Ja, som det, inte håller på att bygga ett AAA-spel med 50 andra utvecklare, utan sitter och copy-pastar in bajs-emojis.
Jag tycker du skulle skällt på honom för att han inte byggde sin egen spelmotor.
Eller läser jag en reel från början. Det är som att ge sin moster en Slackware-dator. Liksom. Det är bara, men du måste lära dig från grunden. Att liksom, om du ska ha en dator måste du kunna kompilera, och det är viktigt att det liksom är, om hur vet du ens att programmet inte innehåller fusk om du inte kan själv hålla på koden innan du kompilerar?
Om du vill skriva till mig på MSN så måste du göra det.
Oj! Påsen ihopknuten. Snyggt.
Ja. Ja. Och hörni, med det måste jag tyvärr avvika.
Jag är jättehungrig. Jag äter till lunchen.
Men vad kul att ses igen och höra igen.
Ja.
Det här är vi om.
Får vi se om allas ljudspår är inspelade och ja, alltid vanliga roliga. Patrik, du tar du bort det innan så kan du bara vara tyst varje gång. Eller tänkte du?
Sån ska bara muta mig själv. Någonting.
Det är en
kul idé. Ja. Nej. Tack hörni, ja, det här var en välbehövlig timme för mig. Nu kommer mina barn ha en mycket snällare pappa ikväll. Det är bra. Nej, det var hemskt sagt. Men, det var bättre humör i alla fall.
Vi kanske slutar innan vi säger något vi ångrar.
Precis, nästan en bortklippning där. Men nej, sen när de hör det här om 20 år så kommer de att tänka, det var därför han var så snäll den kvällen.
De kommer att tänka, cringe.
Ja, nej, jag hade en anekdot till, men vi skiter i det.
Vi sparar den till nästa gång.
Jajamän, tack för idag.
Tack för idag, ha det fint.